السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Välkomna till ännu en inshallah inspirerande och vacker lektion där vi med Allahs hjälp kommer att tala om profeten Muhammeds liv alayhi salat wa salam, hans vackra biografi som är fylld med lärdomar och fylld med kunskap som varje muslim måste känna till. Och det här är den tredje lektionen i förklaringen av denna bok av Al-Hafidh ibn Kathir. Boken som då heter Al-Fusul fi Sirati Rasul alayhi salatu wassalam. Stycken från profetens liv alayhi salatu wassalam. Och vi stannade förra lektionen vid profeten Muhammeds uppväxt alayhi salatu wassalam och att hans far gick bort då hans moder bar på honom i magen. Jag vet inte om vi nämnde också att hans mor gick bort, men vi kan ta om det stycket. Och författaren säger att hans moder dog då hon var på väg till Medina för att besöka hennes bröder i Medina. Så hon dog på en plats som heter Al-Abwa mellan Mekka och Medina, på väg då tillbaka till Mekka. Och när hon dog så var profeten Muhammed a.s. 6 år, 3 månader och 10 dagar. Och vissa säger att han var 4 år. Och det berättas i Sahih Muslim att Rasulullah a.s. när han gick förbi Al-Abwa, alltså senare i livet, så gick han förbi den här platsen där hans mor hade dött. När han var på väg till Mekka, Amul Fath, det året man skulle erövra Mekka. Och då så bad han Allah subhanahu wa ta'ala om tillåtelse att få gå och besöka hans moders grav, vilket han fick. Så när han kom till graven så grät han alayhi salatu wassalam, och de sahaba som var runt honom grät också. Och så säger Al-Hafidh att de var ungefär 1000 stycken. Och det lades till i vissa hadither att han sa att Allah tillät mig, så besök gravarna för det påminner er om döden. Och denna hadith är autentisk. Ja. Och sen så säger Al-Hafidh att då hans moder dog så var det Ayman som tog hand om honom. Och Ayman var maulat. Hon var en slavkvinna eller före detta slavkvinna som hans far Abdullahi ägde och som profeten Muhammed al-Islam fick ärva. Och Ayman, mashallah, levde väldigt länge. Hon levde tills efter att profeten Muhammed dog alayhi salatu wassalam. Och ni känner säkert till, eller kanske har hört hadithen om då Abu Bakr och Umar radiyallahu anhuma efter profetens bortgång alayhi salatu wassalam gick och besökte Ayman. Och hon grät. Och då så säger de, varför gråter du? Vet du inte att profeten alayhi salam är på en bättre plats? Hon säger, självklart så vet jag det. Men jag gråter för att uppenbarelsen har slutat. Och då började också Abu Bakr och Umar att gråta. Så att det här är Ayman. Så hon var en av dem då som uppfostrade honom under ansvaret av profetens farfar alayhi salatu wassalam, Abdul Muttalib. Gav då ansvaret till Ayman att uppfostra honom. Tills det att profeten alayhi salatu wassalam blev 8 år och hans farfar dog. Då så fick hans farbror Abu Talib ansvaret att uppfostra honom. För Abdul Muttalib hade gett som wasiya testament att Abu Talib skulle ta hand om Muhammed alayhi salatu wassalam. För att Abu Talib var helbror till profetens far alayhi salatu wassalam. Och vi nämnde att profeten alayhi salam hade flera farbröder. Och vissa av dem var halvbröder. Och Abu Talib var helbroder till profetens fader alayhi salatu wassalam, och han tyckte väldigt mycket om profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. Så på grund av detta fick han då den här uppgiften att ta hand om profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. Och så säger al-Hafid ibn Kathir att han tog verkligen hand om honom. Han stöttade honom från det att Allah azza wa jall sände honom till profet. Trots att han var kvar på sin kyrk tills den dagen då han dog. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer att underlätta hans straff på grund av detta. Så som det har berättats i den autentiska hadithen. Yani han nämner al-Hafid ibn Kathir att Abu Talib tog hand om profeten Muhammad alayhi salatu wasalam och stöttade honom från denna tidiga ålder tills det att han dog. Tills det att Abu Talib dog. Så stöttade han honom och hjälpte honom. Och på grund av detta så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta hans straff i helvetet. Och det här berättas i en autentisk hadith i Bukhari Muslim från Al-Abbas radiyallahu anhu. Där så frågar han profeten Muhammad alayhi salatu wasalam, kommer Abu Talib att få någon nytta av den hjälpen som han gav till dig? Och då så säger profeten Muhammad alayhi salatu wasalam att ja, han kommer att vara i flammorna, de översta flammorna av helvetet. Och om det inte vore för mig så skulle han vara i botten av helvetet. Så, och det är en form av shafa'a, medling, som profeten alayhi salatu wasalam kommer att göra för Abu Talib, att Allah azza wa jalla ska minska hans straff. Men han kommer att vara då i de översta flammorna av helvetet. A'udhu billah. Na. Och sen så säger al-Hafid ibn Kathir att Abu Talib tog med profeten Muhammad alayhi salatu wasalam på den här resan, till affärsresan till Sham. Då profeten alayhi salatu wasalam var 12 år. För att han verkligen ville ta hand om honom och uppfostra honom. Och för att det inte fanns någon i Mekka som kunde ta hand om honom. Han ville inte lämna honom hos någon främmande eller avlägsen person. Utan han verkligen tog hand om honom och tog med honom på den här affärsresan till Sham när han var 12 år. Och så säger al-Hafid att under den här resan, då de begav sig till Sham, så fick man se många tecken. Många tecken visade sig på att Muhammad alayhi salatu wasalam var speciell och han var unik. Vilket ökade profetens farbrors, yani, omsorg och omtanke och skydd och försvar av profeten Muhammad alayhi salatu wasalam. Som det har berättats i Tirmidhi med en kedja vars återberättare är pålitliga. Där berättas det berättelsen om hur molnen gav honom skugga och hur träden böjde sig för honom och hur Bahira al-Rahib, den här munken, gav yani glädjebudskapet om profeten Muhammad alayhi salatu wasalam. Och han beordrade, när han såg allt detta, Abu Talib att skydda honom från de som ville honom ont, de romarna och judarna, och att ta honom tillbaka till Mekka. Taib. Och den här berättelsen är en ganska känd hadith, hadith Bahira Rahib, och den berättas i Tirmidhi, och många av de lärda har sagt att den är godtagbar i sin helhet. Det finns vissa meningar som inte är autentiska, men hadithen i sin helhet är godtagbar. Och bland de lärda är al-Hafidh ibn Hajar, och i denna tid också Sheikh al-Bani nämner att den är autentisk. Berättelsen om hur profeten a.s. reste till Sham och vilka underliga saker de såg under den här resan. När Bahira, munken, först brydde sig inte om de här resenärerna som han såg på vägen. Men när han sen fick se alla dessa tecken, att när den här pojken, 12-åriga pojken, går, så går molnen, eller molnen är över honom och ger honom skugga. Och ni vet att moln på den arabiska halvön är inte lika vanligt som i Sverige. Här är vi glada om det inte finns moln. Där är det tvärtom, de är glada om det finns lite moln. Så att det verkligen utmärkte sig med att månen gav honom skugga när han gick. Och han kom sent till maten en gång och folk satt under skuggan på ett träd, så han satte sig lite vid sidan. Och då så böjde sig trädet och gav honom skugga. Och det här var saker som folk såg. Samtidigt som Bahira sa att jag känner igen denna profet med sigillet. Han kommer att ha ett profetsigill mellan axlarna, här bak i ryggen. Vilket han hade också. För att på den tiden hade det kommit många, eller profetierna hade slagit in att profeten skulle komma. Och man visste att denna profet var på väg. Och folk letade och sökte efter honom. Taib. Så när han fick se att det här är han, det här är profeten, så i rädsla för att han skulle fara illa, så säger han till Abu Talib, ta honom tillbaka till Mekka. För det finns folk som inte kommer att acceptera att han är arab. Och de kommer att vilja skada honom. Så han tog då honom tillbaka till Mekka. Och han gav också det här glädjebudskapet, den här munken. Han sa, han tog Muhammad alaihissalam i handen och han säger, hada sayyidul alamin. Det här kommer att vara mänsklighetens mästare. Sayyidul alamin, hada rasul rabbil alamin. Han är sändebudet från Allah, rabbul alamin. Så då tog Abu Talib då, eller skickade honom tillbaka till Mekka. Taib. Och här har det nämnts i vissa hadither tillsammans med Bilal och Abu Bakr. Och det här tillägget stämmer inte. För att Bilal var inte ens född när det här hände. Och om man kollar på arabiska så har man skrivit fel. Det ska vara Rajulen. Rajulen, istället så skrev de Bilal. Och det kan hända ibland att man skriver fel. Men om man jämför alla källor så finner man att det här tillägget just Bilal inte stämmer. Men resten av hadithen är autentisk. Ja. Och sen så begav sig profeten alaihissalam till Sham ännu en gång senare i livet. Och det var när han skulle göra tijara, handel åt Khadija radiyallahu anha. Khadija bint Khawailid. Och Khadija skickade profeten Muhammad a.s. till Sham tillsammans med hennes tjänstepojke som hette Maysara. Och han skickade profeten Muhammad a.s. med vad som kallas för el-qirab. El-qirab, det vill säga att hon investerade pengar. Hon var en rik och framgångsrik affärskvinna. Så hon gav en summa pengar till Muhammad a.s. för att han skulle handla med den här summan, investera. Och sen så delar man på vinsten. Okej, okay? Du har en person som har pengar, kapital, och en annan person som arbetar. Personen med kapital ger pengar till en person att förvalta och investera. Och sen så delar man på vinsten. Så hon gjorde detta, gav profeten Muhammad a.s. pengar för att då arbeta med. Och när Maysara kommer tillbaka och berättar för Khadija radiyallahu anha om vilken förträfflig person han var. Vilken unik och bra person Muhammad var alaihi salatu wassalam. Så fick hon då lust att gifta sig med honom. Taib. Och han nämner också ulema en faida, en lärdom. Och det är att om du vill veta en persons sanna egenskaper, vill du veta hur en person är i sin karaktär mer än när du träffar honom så här ytligt, så ska du resa med honom. När du reser med en person kommer du veta hur han är som människa. Inställer han upp, sviker han, är han egoistisk, delar han med sig. Allt det här uppenbarar sig när man reser med en person. Och det har berättats från Umar radiyallahu anhu att en person prisade en person i hans närvaro. Och då så sa Umar, har du rest med honom? Har du inte rest med honom så kan du inte uttala det. Taib. Så Khadija radiyallahu anha, när hon hörde om vilken förträfflig och ärlig, pålitlig och hög karaktär han hade, ville då gifta sig med honom. Och här finner vi också en till lärdom, och det är att kvinnan ska sträva efter att gifta sig med en person som har goda och fina egenskaper. Hon ska söka dessa egenskaper hos en man och leta efter dem. Och när hon hör om dem så ska hon gärna försöka då att gifta sig med en liknande man. Och så säger då Ibn Kathir, för hon hoppades på det goda som Allah Azza wa Jal hade gett den här personen. Och det goda han hade var över allt vad en människa kan föreställa sig. Han var inte vilken man som helst, han var den bästa mannen. Och godheten i honom är över och överträffar allt vad man kan föreställa sig. Och så säger Ibn Kathir, så Rasulullah alayhi salatu wassalam gifte sig med henne då han var 25 år. Då han var 25 år. Och han nämner inte hur gammal hon var. I många historieböcker kommer ni att finna att hon var 40 år. Och det är det som är kanske kändast, att hon var 40 år. Men det här berättas inte med en autentisk berättarkedja. Det finns andra berättelser som säger att hon var 28 år. Och vissa att hon var 35 år. Eller 25 år. Taib. Och om man tänker att profeten a.s. gifte sig med Khadija. Det var den första kvinnan han gifte sig med. Och han var gift med henne i 25 år. Och under det här giftermålet tog han inte en till fru. Okej? Och han fick alla barn med Khadija. Förutom en son som han fick med Maria al-Qubtiyya senare i livet. Men alla andra barn kom från Khadija radiyallahu anha. Att han gifte sig med en kvinna som är 40 år och sen får 6 barn. Det låter lite, yani, det låter mer trovärdigt att hon skulle vara yngre, att hon skulle vara 28. Ni vet, det normala är att över 40 så blir det svårt att få barn för kvinnan. Allt är möjligt. Alla kan ge 100 barn till en kvinna om man vill. Men rent, yani, om man kollar teoretiskt och logiskt, så låter det mer logiskt att den här åldern som berättas i Mustadrak al-Hakim, att hon skulle vara 28 år. Wallahu a'lam. Men det har inte berättats någonting autentiskt, så vi lämnar det som det är. Men det vi vet i alla fall är att han gifte sig med Khadija, denna förträffliga kvinna som var hans första fru, hans stora kärlek, som han fick alla sina barn med förutom hans son Ibrahim. Och Khadija, som vi också kommer att nämna, var en väldigt stark, modig och viktig kvinna som stöttade honom i hans uppgift att sprida det här budskapet. Ibn Kathir säger sen att Allah subhanahu wa ta'ala försvarade profeten Muhammad, eller skyddade profeten Muhammad alayhi salatu wassalam från tidig ålder. Renade honom från smutset av jahiliya, den förislamiska tiden och deras handlingar. Och alla former av aib, brister. Och han gav honom vackra egenskaper. Så pass att han var känd bland sitt folk som el-amin. Då de såg hans renhet, hans ärlighet, uppriktighet. Och att han var en person som var pålitlig. Här nämner Ibn Kathir att Allah subhanahu wa ta'ala bevarade, skyddade profeten Muhammad alayhi wasallam i tidig ålder. Från födseln tills det att han blev profet. För att han, Allah azza wa jalla, valde honom att vara den bästa och renaste människan. Och som ni minns i förra lektionen, när vi talade om profeten Muhammeds uppväxt alayhi salatu wassalam. Och ni minns ju när änglarna kom och renade hans hjärta. Vad var det för någonting de slängde bort? Ja? Det var en bit och de sa att det här är shaitans, en möjlighet att manipulera det. En ondska som kan finnas i folk. Att man har något mörker eller ondska i sitt hjärta. Det här renades och togs bort. Så profeten alayhi salatu wassalam växte upp på al-fitra, den naturliga normen att endast Allah ska dyrkas. Han ogillade kyrk, statyer, synder, skamlösa, och onda och smutsiga gärningar. Och skilde sig från folket. Han dyrkade aldrig en staty i sitt liv. Han firade inte deras högtider. Han gick inte till prostituerade kvinnor. Drack inte alkohol, ljög inte. Utan Mashallah utmärkte sig med att han skilde sig från folket. Och hade den här höga och goda karaktären. Så pass att folk kallade honom för en amin. Och sen nämner Ibn Kathir en berättelse som illustrerar just detta. Och det är berättelsen om den svarta stenen. Då kuffar i Quraysh byggde om Kaaba. För Kaaba hade tagit skada av sujul. Vad heter det? Yani, forsar. Det hade liksom kommit mycket regn. Så att Kaaba hade tagit skada och de skulle renovera Kaaba. Och då behövde de sätta upp den svarta stenen. Och ni vet ju att den svarta stenen sitter i vid ena hörnet av Kaaba. Så att de arabiska stammarna där argumenterade och hade en dispyt om vem som skulle få äran att sätta upp svarta stenen. Och de kunde inte komma överens. Och det här var när profeten Muhammad a.s. var 35 år gammal. Så de kom då fram till, och de sa så här, efter att de inte kunde komma överens och det blev nästan bråk, så sa de, okej, låt den första personen som går in i den heliga moskén vara domare bland oss. Vi accepterar det här, att den första personen som kommer in får döma mellan oss. Och då så kommer profeten Muhammed in, alayhi salatu wassalam, och då så säger de, ja al-amin, ja al-amin. Den pålitliga har kommit, den pålitliga har kommit. Och de accepterade hans omdöme. Men subhanallah, när han kommer, han säger inte bara okej, Quraysh ska göra detta, eller den här stammen. Utan han hade så, mashallah, gott omdöme. Att han lägger ut sin rida, sitt klädesplagg, skynket. Och lägger svarta stenen i mitten. Och så låter han dessa stammar hålla en kant av skynket. Så alla får vara med och lyfta upp svarta stenen. På så sätt tar man bort den här konflikten mellan dem, mashallah. Tayyib. Och sen så var det då han som tog stenen slut, vad kan man säga, liksom ögonblicket, och satte in den där på dess plats, alayhi salatu wassalam. Nästa kapitel, fasl, mab'atuhu alayhi salatu wassalam. Mab'atuhu betyder hur han blev profet. Hur och när han blev profet. När fick han uppenbarelsen? Författaren säger här att då Allah subhanahu wa ta'ala ville visa sin nåd över människorna, så ärade han dem med att skicka Muhammad alayhi salam till al-alamin. Eller Allah subhanahu wa ta'ala valde då att inspirera profeten Muhammad alayhi salam att föredra el-khala. El-khala, att dra sig undan. Att gå och dyrka Allah i ensamhet. Att dra sig undan, bort från folket. Taib. Här nämner Ibn Kathir att då Allah subhanahu wa ta'ala ville visa sin nåd över mänskligheten. Och den här nåden är den största nåden. Att Allah subhanahu wa ta'ala skickade sin profet. Och som du har nämnts i en annan autentisk hadith, så sa profeten Muhammad a.s. och han talade om den epoken och den tiden då Allah azza wa jall sände honom. Att Allah azza wa jall kollade ut över jorden. Och han avskydde och hatade alla på jorden. Araber och icke-araber. Förutom en väldigt liten del av människorna som fortfarande var på Jesus religion. Så Allah azza wa jalla skickade då profeten Muhammad a.s. som sin rahma. För att när profeten Muhammad a.s. sändes, och det är ungefär 600 år efter Jesus, så har, man kan säga, Jesus religion, ett tawhid och ett islam försvunnit från jorden. Nästan. Det finns ett fåtal människor. Och bland dem var Waraqa ibn Nawfal, som vi kommer att nämna senare. Khadijas kusin, som också tagit avstånd från att dyrka statyer och istället börjat läsa i el-Injil och el-Taurat. Och där finner man också i hadith Salman el-Farisi. Då han också sökte efter sanningen. Och där, jag vet inte om ni minns den här berättelsen, så kommer han till vissa som är på Jesus religion. De är muslimer och dyrkar endast Allah. Och de är väldigt få. Den ena säger, jag känner inte till någon annan än honom, gå till honom. Och nästa person säger att det finns bara en person du kan gå till honom och så vidare. Så att folket av sanningen var väldigt, väldigt få. Och det var då, i denna mörka tid, som Allah azza wa jall lyste upp jorden med att skicka Muhammad alaihi salatu wassalam. Så när det var dags så inspirerade Allah azza wa jall Muhammad alaihi salatu wassalam att gå ut till Ghar al-Hira, grottan i berget Hira, för att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det ordet som nämns är yatahannath, yani att hänge sig och att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala på det sätt som han kände till. Så som vissa andra få människor gjorde på den tiden. Då gick de också iväg till grottan och satt där och dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så säger här Ibn Kathir, och al-Haq, sanningen kom till honom då han var i Ghar al-Hira under Ramadan, då han var 40 år. Och här finns det en del som Ibn Kathir hoppat över. Och det är innan Jibril kommer första gången, så förberedde Allah subhanahu wa ta'ala profeten Muhammad a.s. med sanddrömmar. 6 månader innan Jibril kommer första gången så börjar sanddrömmarna att komma. Som det nämns i Sahih Bukhari, hadithen om uppenbarelsen. Då Aisha radiyallahu anha säger, awwal ma budiya bihi min al-wahyi ar-ru'ya as-saliha fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaq as-subh. Att den första formen av uppenbarelse som kom, det var sanddrömmar. Och drömmarna kom och de föll in som morgonljuset, yani kommer upp efter natten. Yani de blir sanna. Och därför så säger också profeten Muhammad a.s. att ru'ya hasana mina rajul as-salih juzun min 46 juz min an-nubuwa. Att en sann dröm och en god dröm som en person får är en av 46 delar av profetskapet. Sann drömmar från Allah azza wa jall är en del av de 46 delar som finns från profetskapet. Och denna hadith finns också i Bukhari. Och ni vet att drömmar är sanddrömmar från Allah. Där Allah azza wa jalla ger människan glada budskap. Varnar människan, förbereder människan, tröstar människan. Och sen finns det mardrömmar från shaitan som inte har någon betydelse. Vars syfte är att göra människan ledsen. Och så finns det fantasidrömmar där du drömmer om vardagliga saker. Och de betyder inte heller någonting. Taib. Men de här sanddrömmarna är en del av uppenbarelsen. Och profeten Muhammad a.s. har också sagt att ru'ya al-anbiya wahyu. Profeternas drömmar är uppenbarelse. Taib. Vissa lärde har förklarat hadithen med att drömmar är en av 46 delar från profetskapet. Med att profeten Muhammad a.s. var profet i 23 år. Okej, 23 år. 23 gånger 2 är 46, eller hur? Vi sa 46. Så att, yani halvår, vad kan man säga? 46 halvår. Och första halvåret var det bara sanddrömmar. Eller hur? Att det är en tolkning på den här hadithen. Ja. Och de här drömmarna är för att förbereda människan. Att man ska själsligt kunna vara förberedd på att ta emot uppenbarelsen. Så att det inte kommer som en allt för stor chock. Taib. Och Ibn Kathir säger också här att profeten alaihissalam fick ta emot uppenbarelsen då han var 40 år. Och åldern 40 år är den ålder då Allah azza wa jall yani gör folk till profeter. Det är den åldern då människan når toppen och piken av al-aql, av intelligens och yani fullbordnad. Att en sinnen börjar att falla på plats, man börjar bli lugn, sansad och vis som person. Så att det är den åldern då Allah azza wa jall skickar sina profeter. Han ger dem uppgiften att vara profeter. Och han säger också här att uppenbarelsen kom i Ramadan. Uppenbarelsen kom i Ramadan. Och då så säger han att al-Malak kommer till honom, det vill säga ingen Jibril, kommer till honom och säger iqra, läs. Och profeten alaihissalam säger lestu biqari, jag kan inte läsa. Och Jibril kramar då om honom, greppar honom väldigt hårt, trycker och säger läs. Och han säger återigen, jag kan inte läsa. Och sen tar han honom igen och liksom pressar honom och säger läs. Och det upprepas. Och han säger varje gång, jag kan inte läsa. Och sedan släpper han honom och så säger han då dessa första verser. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq al-insana min alaq. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. De fem första verserna från surat al-Qalam. Här är inte Qalam, surat surat Iqra Alaq, ahsant. Nej, surat al-Alaq, surat, och den kallas också för surat Iqra. طيب, de här första verserna som uppenbarades lär oss också en annan viktig sak. Vad är det första ordet som uppenbarades i islam? Iqra, som betyder läs. Och det här är en indikation på att islam är en religion av kunskap. En religion som betonar kunskap otroligt mycket. Det är inte en religion av jahl, av påhitt, av sagor, utan det är en religion av ilm, kunskap, uppenbarelse, Koran och sunna. En religion som uppmanar oss till att studera och att lära oss och att gå framåt. Och med kunskap höjer Allah subhanahu wa ta'ala sina tjänare. Och människan kommer närmare sin Herre. Så när Muhammad a.s. hade tagit emot den här uppenbarelsen så var han rädd. Han var som i chock över vad som hade hänt. Han var inte beredd på detta och hade aldrig varit med om någonting liknande. Och förstod sig inte riktigt på exakt vad som hade hänt. Så han skakar i kroppen. Och han går tillbaka hem till Khadija radiyallahu anha, till sin fru. Och berättar för henne vad som har hänt. Och han säger, qad khashitu ala aqli. Jag är rädd för mitt förstånd över det som har hänt. Så Khadija radiyallahu anha ger honom tröst och trygghet och stöttande ord. Och hon säger, abshir, glada nyheter. För wallahi, vid Allah så kommer han inte att svika dig. Du är en person som håller släktbanden. Du är ärlig då du talar. Du hjälper de fattiga och de personerna som är i behov. Men Allah azza wa jalla kommer inte att svika dig. Och han nämnde då vackra egenskaper som profeten Muhammad har alaihi salatu wassalam. Och hon, som Ibn Kathir säger, tasdiqan minha lahu wa tathbitan, att hon bekräftade det som han säger och stärker honom och stöttar honom och hjälper honom i den här sanningen som han har kommit med. Så hon var den första siddiq, den första personen som trodde på honom och bekräftade honom alihi salat wassalam. Och må Allah ära henne, säger han. Här har vi också en annan, eller flera lärdomar. Och det är att Profeten alaihi wasallam kommer till sin fru. Och mashallah, hon stöttar honom. Hon är en stark kvinna som står vid hans sida. Och det här är så varje kvinna borde vara. Att hjälpa sin man i den här religionen. Hjälpa sin man i att komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och stötta honom. Trösta honom i svåra tider. Och hjälpa honom i de saker som för honom närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför när profeten Muhammad alaihi wasallam talade om livets skatter till sahaba. Vad som är bättre än guld och silver. Vi kanske nämnde denna hadith. Ni minns den, eller hur? Då så sa han. Vad är livets skatter? Ett tacksamt hjärta. En tunga som minns Allah. Och en fru som hjälper dig med din iman. Det här är från livets goda skatter och rikedomar. Och samma sak vi finner. En man som hjälper henne med hennes iman. Så här finner vi dygden av Khadija radiyallahu anha. Att direkt bekräftade, trodde på honom och stöttade honom. Och var där vid hans sida. Radiyallahu anha. Och som Ibn Kathir säger, hon var den första personen som bekräftade hans profetskap. Hon var den första personen som blev muslim. Och författaren kommer sen att nämna resterande de personer som var de första som accepterade islam. Och sen så säger författaren att efter den här händelsen så väntade profeten a.s. så länge Allah ville på att uppenbarelsen skulle komma tillbaka. Jenny, det blev som ett uppehåll, en period av väntan innan uppenbarelsen kom nästa gång. Och han säger här Ibn Kathir att det här, den här vänteperioden tog väldigt hårt på profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Så pass att han gick till bergen och tänkte flera gånger tanken att hoppa ner från bergen. Men det här som han nämner här, det är inte autentiskt. Det stämmer inte. Det har nämnts i Bukhari, men det är inte en sahih hadith. Utan det är ett uttalande från Zuhri. Det har alltså ingen kedja som är autentisk. Att profeten al-Islam i sorg och i längtan försökte ta självmord. Det här stämmer inte. Och det saknar grund. Och det är bra att känna till. För det finns vissa orientalister som försöker att hitta fel i islam. Och då kommer de med såna här saker. De säger att kolla på hur Muhammad al-Islam var osäker. Han hade självmordstankar och så vidare. Då är det bara att dementera. Se, det stämmer inte. Det är inte autentiskt. Och om någonting är svagt i islam så är det inte ett bevis. Så det här är inte någonting som har hänt. No. Och författaren säger då att han längtade efter sötman av uppenbarelsen. Och det sägs att han väntade i nästan 2 år eller mer. Och han nämner också många av de lärda att Allahu alam, det som är kanske mer korrekt är att han väntade några dagar. Det här är inte heller autentiskt att han väntade i 2 år på nästa uppenbarelse. Utan några dagar. Vissa med 15 eller 40 dagar. Tills det att nästa uppenbarelse kom. Taib, vad är visheten med att han ska behöva vänta på nästa uppenbarelse? Varför kommer den inte dagen efter nästa uppenbarelse? Varför ska han vänta 40 dagar eller 15 dagar? Ja.
Han ska ha tid att reflektera.
Han ska ha tid att reflektera och kunna landa och förbereda sig. Att bearbeta vad som har hänt. Och förbereda sig för nästa gång det kommer att hända. Och ett annat argument är också att han ska längta efter. Att han ska vilja att uppenbarelsen kommer tillbaka. Taib. Så han väntade då några dagar tills ängeln Jibril kommer tillbaka. Och han såg då ängeln Jibril sitta på en stol. Och han var så enorm. Det var i hans riktiga skepnad att det var en emellan himmel och jord. Och då så ser här Ibn Kathir att ängeln Jibril kommer och stärker profeten Muhammad a.s. och ger honom den glada nyheten att han är Allahs sändebud haqqa, yani med sanning. Så då profeten a.s. såg honom så blev han återigen rädd och han gick hem till Khadija Och han säger zemmiluni dathiruni. Zemmiluni dathiruni är synonymen. Och det betyder typ täck mig eller linda in mig. Att en person blir rädd så skakar man ibland. Och då kan det vara bra med någonting värmande. Att man täcker sig med ett täcke. Och då så uppenbarade Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Allah uppenbarade då dessa verser: Ya ayyuhal mudaththir, och du som är inlindad, kom för andra, stå upp och förmedla budskapet. Warabbaka fakabbir, och upphöj din herre. Wa thiyabaka fatahhir, och rena dina kläder. Taib. Så här uppenbarar då Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad a.s. att förmedla budskapet, att kalla till islam, att upphöja Allah subhanahu wa ta'ala och att rena sina kläder. Och enligt vissa lärda så betyder det att rena sina kläder från urin och liknande saker. Och enligt andra lärda så betyder det att rena sin iman, att rena sitt hjärta och sin själ från kyrk, avgudadyrkan, från hyckleri, från alla dåliga egenskaper. Och båda dessa betydelser är ni stämmer och har en grund i våran religion. Att man ska rena sina kläder, sitt yttre och sitt inre. Ja. Så de lärde sig här att Haseha ibn Kithir: Wa kanat al-hal al-ula hal nubuwa wa iha. Thumma amarahu Allahu fi hadhihi al-aya an yunzira qawmah wa yad'u ila Allahi fayushammir alayhi salatu wassalam an saqit taklif. Men den första versen, iqra, så blev han profet, nubbi. Och med den andra versen, ya ayyuhal mudaththir, så blev han rasul. När uppenbarelsen kom så blev han profet. Och när han sen skulle förmedla budskapet så blev han ett sändebud. Taib, ursil bi mudaththir. Och då så började han då att förmedla och att sprida islams budskap på bästa sätt. Och han säger här, وَقَامَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ, att han upprättade lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala på det bästa sättet. Och kallade till Allah subhanahu wa ta'ala de stora, de små, de fria och slavarna, männen och kvinnorna, de svarta och de röda. Och folk från varje stam accepterade islam. Så profeten alaihi wasallam antog detta ansvar, budskapet, och började då att förmedla och att förkunna islam till allt och alla. Skiljer inte på folk, man eller kvinna, ung eller gammal, rik eller fattig, utan spred islam till dem som var beredda att lyssna. Och islam började då att sprida sig. Och så säger Ibn Kathir att från de första som blev muslimer var Abu Bakr, Abdullah ibn Uthman al-Taymi radiyallahu anhu. Och att Abu Bakr radiyallahu anhu stärkte profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam, eller stöttade honom och Allahs religion på bästa sätt. Och han kallade tillsammans med profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam till islam med insikt. Och folk som accepterade Abu Bakrs kall till islam var bland annat Uthman ibn Affan och Talha och Sa'd ibn Waqqas. De föregångarna, de första bland de första av sahaba som accepterade islam. Och så säger han, vad beträffar Ali radiyallahu anhu, så blev han också muslim som ung, då han var 8 år. Och det sägs att han var äldre. Och det sägs att hans islam var innan Abu Bakr. Och det sägs motsatsen. Och ala kulli hal, och hur som helst, så är Alis islam inte som Abu Bakrs islam, as-siddiq. För att Ali radiyallahu anhu var under profetens vårdnad alaihi salatu wassalam. Han tog honom, eller vårdnaden av honom, från hans farbror när det var torka och svält. Yani det var torka och svält, och Abu Talib hade mycket barn. Så profeten alaihi salam tog på sig att ta hand om och att ansvara för Ali radiyallahu anhu. Här säger Ibn Kathir att Alis islam är inte som Abu Bakrs islam. Man ska inte förstå den här meningen att Alis islam är mindre värd. Nej, utan alhamdulillah, deras islam är lika mycket värd. Men det han här indikerar på är dess betydelse. Att Abu Bakr radiyallahu anhu, som var en av Mekkas mäktigaste affärsmän och hade mycket inflytande och position, blev muslim, hade större påverkan än att en 8-årig pojke blir muslim. Det är också bra, alhamdulillah. Men att Abu Bakrs islam hade mera betydelse under just den här tiden. Det är det som han här menar. Så ingen ska komma och förstå att han förringar eller ser ner på att Ali radiyallahu anhu blev muslim. Taib. Och sen så säger han, och Khadija blev också muslim, och Zaid ibn Haritha blev också muslim. Nah. Vem som blev muslim först är en fråga som ulema också diskuterar. Och Allah alam, det som bevisen verkar tyda på är att det var Khadija. Taib. Andra lärda säger, för att förenkla, den första fria mannen som blev muslim var Abu Bakr. Den första kvinnan som var muslim, blev muslim, var Khadija. Den första pojken som blev muslim var Ali radiyallahu anhu. Den första slaven som blev muslim var Bilal. Och den första maula är typ en person som är tjänsteperson eller före detta slav som blev muslim, det var Zaid ibn Haritha. Så då har de här den första muslimerna. Och sen säger författaren att den skriftlärde mannen Waraqa bin Nawfal blev också muslim. Waraqa bin Nawfal, Khadijas kusin, blev också muslim. Han bekräftade den uppenbarelsen som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarat till Muhammad alaihi salatu wassalam. Och han önskade att han kunde vara ung och vara tillsammans med Muhammad alaihi salatu wassalam och stötta honom. Och det här var i början av uppenbarelsen. Ja. Vad var det som hände? Ni känner ju till hadithen i början på Sahih Bukhari där Aisha radiyallahu anha berättar om uppenbarelsen. De här stadierna som jag berättade om, Iqra, Mudathir. Och när de då fått uppenbarelsen så tog Khadija radiyallahu anha Muhammad alayhi salam till Waraqa bin Nawfal, som var hennes kusin och var en person som också tagit avstånd från avgudadyrkan och istället började läsa Bibeln. Och han var jättegammal och hade förlorat synen. Och när han då berättar vad som har hänt, vad han har varit med om, så säger Waraqa till Muhammad a.s. att han som kom till dig, det var en namus, yani den ärade ängeln Jibril a.s. Samma ängel som kom till Musa. Och så säger han, jag önskar att jag var ung och stark och att jag kunde stå vid din sida och stötta dig den dagen ditt folk kommer att vilja, yani, utvisa dig och förfölja dig ut från Mekka. Så Muhammad a.s. blir förvånad. Varför ska mitt eget folk vilja få mig ut från Mekka? Och då så säger Waraqa att ingen har fått samma sak som du har fått, yani uppenbarelse, förutom att han har fått motstånd. Varenda profet som har kommit med sanningen har fått motstånd från sitt folk. Har fått fiender. Vissa av dem blev dödade för Allahs skull. Vissa torterade. Och vissa tvungna att fly och så vidare. Så Waraqa säger här att jag önskar att jag vore ung och stark den dagen ditt folk kommer att vilja förvisa dig ut från din stad. Så att du kunde stå vid din sida. Mashallah. Det här är också en väldigt vacker inställning som muslimer ska ha. Yani längtan och viljan efter att stötta islam, försvara islam och vilja sprida islam. Och att stå sida vid sida med sanningen. Att alltid stå tillsammans med sanningen. Det är en väldigt vacker önskan som varje muslim borde brinna efter att ha i sitt hjärta. Är det inte så? Mashallah. Och subhanallah, Waraqa yani dog strax efter detta. Men profeten a.s. gav glada budskap som här författaren nämner. Han säger att jag såg Waraqa bin Nawfal i drömmen på ett vackert sätt. Jag såg honom med en vacker skepnad i drömmen. Och en annan hadith, jag såg honom med vita kläder. Jag såg honom med vita kläder. Och så säger han också, tillägg i hadithen här, att det indikerar på någonting gott. Skulle han ha haft smutsiga kläder eller någonting, skulle han ha varit på en dålig plats, skulle han inte komma med vita kläder i drömmen. Yani, det har vi också talat om tidigare när vi talar om drömtydning. Att kläder i drömmen kan symbolisera personens religion, personens iman. Långa kläder tyder på mycket iman. Vita, rena, väldoftande kläder tyder på en ren och en fin och en stark iman. Till skillnad från smutsiga kläder, trasiga kläder, för korta kläder, tyder på svag iman eller avsaknad av iman eller brist på iman helt och hållet. Taib. Så han såg här Waraka med vita kläder i drömmen, vilket inshallah tyder på att han är på gott. Ja. Vi ska bara avsluta stycket här. Så Waraka blev då muslim med insikt i islamen. Och sen så säger han att folket i Mekka, ja, ni ville honom illa och skadade honom. Men Allah subhanahu wa ta'ala försvarade och skyddade profeten Muhammad alayhi salam genom hans farbror Abu Talib. För att Abu Talib var en person som var sharif. Han var en person av status och han var en person som man lyssnade på i Mekka. Nabilen Beinahum, eller han var nobel bland folket i Mekka. Och de ville inte på något sätt trotsa honom när det kommer till Muhammad alaihi salatu wassalam. För de visste hur mycket han älskade Muhammad alaihi salatu wassalam. Och så säger Ibn Kathir här att det var från Allahs hikma att han lät Abu Talib vara kvar på religionen av kufr. Varför? För att det fanns en maslaha, en nytta i detta. Och det är att profeten alaihissalam kunde kalla till Allah dag och natt, öppet och dolt. Och ingen kunde stoppa honom. Yani på grund av att han då, Abu Talib var där och skyddade honom och försvarade honom. Så han behövde inte frukta någonting. Yani vad är visheten här? Om Abu Talib hade blivit muslim under Mekka-epoken, vem skulle då vara där och försvara profeten Muhammad a.s. från förföljelse, tortyr, kanske till och med att bli dödad? Skulle Abu Talib ha blivit muslim skulle han ha förlorat den här statusen hos en mushrikin. Och de skulle längre inte respektera honom. De skulle köra över honom som de gjorde med resten av alla de som blivit muslimer. Men då han fortfarande var kafir, så hade de inget annat val än att respektera honom. Och att respektera honom betyder att de respekterar Muhammad a.s. och han blir, yani, vad säger man, untouchable. Man kan inte komma nära honom, man kan inte röra honom. Så han var fri att göra da'wa. Det är en hikma från Allah subhanahu wa ta'ala med varför Abu Talib inte blev muslim. Taib. Na. Och inshallah vi kommer att fortsätta nästa lektion och tala om de prövningar som muslimerna fick utstå i Mekka på grund av sin tro och deras utvandring till Habasha. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.